Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag är Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe.
Hej.
Och Åsa. Hej Åsa.
Hej.
Så vi har alltså en gäst i studion idag. Och det är Åsa Liljegren från Aptitude som jobbar som programmerare där. Idag så ska vi prata om enkelhet. Och det är
ett... Det låter väldigt flummigt.
Ja, men det
är... Vad är det för ämne, va?
Det är ett ämne i en serie om 4 avsnitt och eventuellt ett bonusavsnitt då, ett 5:e avsnitt. Mm. För det är nämligen så att enkelhet är en av principerna.
Nej, ett av värdena.
Tack. Ett av värdena i XP.
Ett Extreme Program.
Ja. Och det är ett av 4 då, eller 5 om man ser till den andra XP-boken. Mm. Och då har vi enkelhet, feedback, mod, kommunikation och respekt. Mm. Och idag ska vi prata om enkelhet. Och det är därför jag Åsa med oss idag. Men innan vi gör det så ska vi hinna med en later. Mm. Och sen en inzoning om det agila manifestet.
Mm.
Så, ska vi börja med lite laters. Vill du börja, Tobbe?
Jag kan börja.
Ja.
Jag tänkte dra en sån där, jag möter Lassi.
Mm.
Jag gick i samma högstadieskola som Markoolio.
Mm-hmm. Vad heter han egentligen?
Människoskolan. Marco Lehtosalo.
Mm-hmm.
Det var lite intressant. Han var ju ganska stökig på den tiden. Så att, han är 2 år äldre än mig. Så han gick i 9 när jag började 7. Då.
Ja.
Och man fick väldigt snabbt lära sig att honom skulle man passa sig för. För det var skolans värsting. Då.
Fick han sitt nickname Dr. Mugg därifrån? Då, eller? Han gick och spolade ner sånt i toan.
De döpte väl folk i toan.
Ja. Mm-hmm. Ja. Du har många sådana där jag möter Lassi Leiters, eller?
Jag vet inte.
Vad var det? Jo, Clownen Manne och nu Markoolio.
Ja. Får vi se om det kommer någon mer.
Mm-hmm. Ja, Åsa då?
Ja, det där, man är ju så avundsjuk på det där när man inte är från Stockholm. Mm-hmm. Det är det första när man flyttar till Stockholm och man ser kändisar. Man blir ju alldeles så här...
Lite starstruck, blir
ja,
det?
Absolut.
Ja, absolut.
Men jag tänkte berätta om när jag bytte karriär. Mm. För jag är nämligen inte alls utbildad inom teknik, utan jag är civilekonom. Och jag läste marknadsföring och sociologi. Och sen hamnade jag på landstinget. Det här var 97. Mm. Jag var ganska nyutexad. Jag jobbade på sjukhuset i Gällivare som controller. Och hade i uppdrag att sköta uppföljning, ekonomisk uppföljning för de olika avdelningarna. Och nu tänker ni, varför vill hon byta den karriären? För den är ju ändå... Men det var så fruktansvärt tråkigt. Men jag hade lyxen att ha ett sånt här kontor med röd, gul, grön lampor. Ni vet, man tände lampan, den här röda upptaget lampan, så kunde man ligga där inne, man kunde sova eller göra någonting annat. Och jag gjorde helt enkelt så att jag tände den där röda lampan och sen började jag programmera i Access. För det var så extremt trist att sitta och mata in de här siffrorna. Så jag gjorde helt enkelt ett program för att hantera det. I Access, jag matade in de här olika avdelningarnas siffror och det var det jag gjorde från 9 på morgonen till 5 på kvällen. Så jag gjorde inte mitt jobb, jag gjorde det här. Och då insåg jag att jag ska nog byta.
Ja.
Så i samma veva flyttade jag ner till Eskilstuna och där startade jag en egen webbyrå, Webbsmedjan. För Eskilstuna är en smedstad. Jaha. Jag tyckte det var otroligt fyndigt.
Ja, verkligen. Men då var du ganska tidigt ute med webb.
Ja, det var jag nog. Innan det så var jag faktiskt projektledare för en samisk turistorganisation. Och det var samma sak där. Jag gjorde ett jättedåligt jobb. För det enda jag satt och gjorde var att jag gjorde hemsidor åt de här olika samiska turistföretagen som ingick i organisationen.
Ja, det påminner mig faktiskt när du drog in lite nu om min... När jag bestämde för att börja programmera. Och det var också faktiskt på landstinget. Jag hade blivit anställd där som hårdvaru- och mjukvaruinstallatör. Jag sprang runt och installerade datorer, satt i helpdesk och gjorde sådana saker. Och sen så hade jag väl jobbat...
Spelade MS-röj.
Ja, alltså på riktigt. Har jag berättat det eller? Vi spelade tokigt mycket MS-röj när vi satt i helpdesk. Fördrev tiden mellan samtalen. När jag inte gjorde det så gick jag på en leverantörsdemo. Och jag tror att det var Borland eller någon annan... Som hade något verktyg där man kunde få ut information ur databas till en webbsida. Och jag satt på den här demon och jag blev så fascinerad. Så jag satt och tittade runt mig och tänkte så här, titta på alla så här, fattar du vad de har gjort? Fattar ni vad de har gjort? Titta här, man får grejer från en databas. Och det är så här, jag trodde att bara data åkte in i databasen att aldrig kom ut. För att jag insåg att jag kan få ut saker ur en databas. Så jag skrev en liten import från ett stordatorsystem in i en Microsoft-databas. Och sen så gjorde jag en enkel webbsida som hämtade upp data från telefonkatalogen då, som jag hade importerat. Så att den här blev en liten sök. Man kunde bara mata in ett telefonnummer så fick man fram namnet på den som var kopplad till det här. Eller tvärtom, mata in ett namn så fick man upp telefonnumret till den här personen på den här kliniken, vad det nu var. Så det var min första webbapp som jag gjorde, och det var också någonstans 97.
Det där tycker jag är fantastiskt imponerande.
Ja.
Databas 97.
Ja.
Det fanns bara statiska sidor liksom.
Det var väldigt, ja, precis, superinteraktivt. Ja. Mm. Så att jag tror det är landstinget, om man producerar programmerare på löpande band.
Mm. Är det inte det man säger, att programmerare är lata? Om någonting, ja, är tråkigt så hittar man något sätt att göra det.
Så är det. Ja. Jag tror att lathet är någonting, en dygd, eller jag får säga, som väldigt få aspirerar. Mm-hmm. Ska vi zooma in?
Tycker jag.
Det är 15-årsjubileum idag. Nej, inte idag, men i år i alla fall. Den här förra månaden.
Förra månaden. Så var vi väldigt nära. Det är mer än 15 år nu.
Ja, för det agila manifestet.
Just det.
Så, och för er som inte vet vad det agila manifestet är, så är det ett gäng gubbar som i februari 2001 träffades på en liten minikonferens i Utah, Lars Salt Lake City. Och
är det bara gubbar?
Ja, det är bara gubbar. Huh. Ja. Och de bestämdes för att de har väl jobbat lite grann med mjukvaruutveckling, och det här var väl tiden då mjukvaruutveckling var väldigt, vad ska man säga, vattenfallsdriven.
Mm.
Och de vill egentligen, finns det inte något lite lättare sätt att jobba på?
Mm.
Och jag tror att de här hade väl träffats lite grann innan. Framförallt hade XP-boken kommit ut och lite andra böcker. Men nu var det dags att hitta någon så här paraply för det här, verkar det som.
Mm.
Så då åkte de upp till Utah och konfererade, och sen så kom de fram med det. Kom de på det agila manifestet. Så jag tänkte att jag skulle läsa det här, och sen så kan vi väl bara prata om så här, är det fortfarande giltigt det här?
Mm.
Så då säger det agila manifestet så här: individer och interaktioner framför processer och verktyg. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Och anpassning till förändring framför att följa en plan.
Jag kan läsa den där disclaimern där också, tycker jag, för den är ganska viktig.
Ja, det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, så värdesätter vi punkterna till vänster mer.
För det där vet jag att det är många i början som missade ju.
Mm.
Att vadå, EU, det står ju ingen dokumentation, man måste ha lite dokumentation.
Ja.
Men det är det det inte säger.
Nej.
Det säger inte det. Det säger,
utan vi värderar
inte. Visst, man kan skriva dokumentation, men vi värderar fungerande programvara över det.
Ja. Och den tycker jag väl är, jag misstänker att vi kommer glida in lite grann på det när vi pratar om enkelhet sen, men den här fungerande programvara, den är så kraftfull. Så att jag skulle vilja påstå att det här är någonting som är ganska allmängiltigt för liksom att framtagande av någonting som är värdefullt.
Nu menar du om det fortfarande är giltigt där?
Ja, precis.
Mm.
15 år senare.
Mm.
Går det att argumentera för att nej, vi ska inte anpassa oss till förändring längre?
Nej, eller hur? Det känns som att alla de där punkterna är ju fortfarande, dels så känns det som att det är sunt förnuft. På något sätt. Är det inte det? Det är ju som du säger, det går inte att argumentera emot det.
Nej.
Fast finns det inte folk som man börjar återgå då till typ omfattande dokumentation och kontrakt?
Jo, safe säger jag bara. De är långt till höger då på processer och verktyg.
Ja, det är sant. Ja, precis. Verktyg också. Det är rätt många som kör agilt som, alltså verktyg känns fortfarande vara ganska viktigt för många.
Ja, det känns lite grann som en sån här snuttefilt.
Mm.
Ja, men har inte agilt blivit ett paraply över... Jag har varit i många organisationer där man säger att... Där man drar likhetstecken mellan agilt och kaos. Vi har ingen planering, vi har inga krav, vi har ingenting, och titta hur det gick. Mm. Det är klart att det inte går bra.
Mm, precis.
Ja, det är sant. Det har jag också hört flera gånger.
Mm.
ni kör agilt. Och jag brukade säga lättrörlig utveckling. Och då brukar folk skratta och säga, så har du lättrörlig utveckling? Så jag slutar säga lättrörligt.
Men det är ju, vi har ju varit inne på det tidigare, typ så här user stories. Det var länge sedan man såg en user story på papper. Ja. Eller jag gjorde det.
Ja.
Likaså whiteboards har inte jag sett på ett par år.
Mm.
Utan de, numera så, eller där jag är nu, så har vi ett verktyg för det.
För whiteboards?
Ja, Linkit.
Mm-hmm.
Bara en digital...
Men som ni ritar på?
Kanban-tavla. Ja, nej, ja, utan okay. Där man har sina liksom, tasks eller vad man ska säga.
Ja.
Jag är baserad i Skåne. Mm. Det är ju väldigt mycket jobbpendling där.
Mm.
Så att det är ju, jag har insett att det är en väldigt stor del i Skåne som sitter distribuerat.
Ja.
Och då blir det ju svårare att ha en whiteboard.
En gemensam whiteboard, ja.
Ja.
Ja. Det blir kontraktsförhandling då. Jag menar, jag har hört agila kontrakt kastas fram och tillbaka en hel del.
Mm.
Så det finns ett visst behov av någon form av kontrakt.
Mm. Vad skiljer ett agilt kontrakt från ett vanligt kontrakt?
Jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på det så mycket. Men jag tror att det...
Två bakalettöl.
Bok och räkning tror jag är ganska vanligt. Men jag tror inte att det räcker. Det vill säga när du bara jobbar på... Ja, vi försöker jobba.
Inte enligt en budget utan mer...
Ja, så här, vi jobbar på och så levererar vi saker samtidigt.
Mm.
Det finns vissa som... Jag vet att vi ska prata lite mer om det sen i själva huvudämnet. Men jag vet att det finns vissa som tycker att det är för lösa boliner så att säga.
Mm.
Jag skulle känna mig lite otrygg tror jag om jag skulle beställa någonting. Där inte, jag tror kanske det handlar om. Men det är en liten parallell här till husbygge. Men inte så mycket som husbygget. Men när vi byggde ut vårt hus så skulle vi säga så här, ja, hur mycket, men det var lite så här, hur mycket vill ni spendera? Ja, men någonstans runt 1 miljon. Okej, då ska vi se vad vi kan få för det.
Mm.
Det var lite grann så som de ville jobba.
Mm.
De som hjälpte oss med vår utbyggnad. Mm. Vi hade kunnat gå åt andra hållet också och säga att vi behöver det här och det här och det här. Hur mycket kostar det? Men det, vi vände liksom lite grann på det och började med målet i sikte. Mm. Sen så hade vi ett kontrakt också för all del.
Vi ska ju lägga om tak nu i sommar.
Ja.
De vägrar ju ge en offert de också, utan de ger bara ett estimat.
Ja. Ja.
Men det är ju lite så här, för att det är ett gammalt hus.
Mm.
Då vet de med sig att det finns, de här är ju experter på gamla hus, de som ska göra det nu då.
Mm.
Så att de ska ju laga det enligt gamla metoder och sånt där. Men de vet med sig att det är, man har ingen aning. Liksom. Eller man har en aning, men det kan hända mycket som gör att det blir dyrare och sånt där. Man hittar att oj, här var en hel takbjälke som var mörken som vi måste byta.
Det låter inte helt olikt gammal legacy-kod.
Nej.
Jag ska ge mig en Mikado-metoden-bok.
Men det är väldigt svårt att göra ett korrekt estimat under de förutsättningarna.
Ja.
Men du som kund då, vad gillar du att inte få ett bra estimat? Eller en bra...
Ja, men jag kan ju fortfarande få mellan tummen och pekfingret så får jag ju nöja mig med det. Liksom. Och det är... Det skulle ju bara, eller det funkar ju bara om man har något form av förtroende för företaget.
Mm.
Om det hade varit ett helt okänt företag.
Mm.
Jag har ju utnyttjat de här tidigare så att jag vet att de är duktiga. Och de är liksom Sverige, välkända i Sverige så där, på att vara duktiga på gamla hus.
Ja.
Det här känns
så de har ju liksom en...
Man kan dra lite paralleller där också, eller hur?
Mm, precis.
Med förtroende.
Ja, förtroendegrejer.
Ja. Ja, precis. Man skulle inte gå till vilket företag som helst och acceptera
det. Det är faktiskt kanske värt att notera att när vi anlitade, de kände vi också.
Mm.
Bor i samma område nästan.
Mm.
Det är lite jobbigt då att ses på ICA. Och så bara, ja, hej. Där är du som blåste mig på den här takomläggningen. Trevligt. Så ja, så vi tror att det här agila manifestet kommer att vara giltigt om 15 år igen. Fortfarande.
Ja, men frågan är det inte så med alla saker att det här 2001 när de kom på det, då var det så här enkla principer och sen så ska man, så gör man processer av det och sen så gör man det mycket mer formellt och sen dör det, är det inte så?
Jo.
Men Vi har inte kommit riktigt dit än, kanske.
Vi har inte dött än.
Nej,
men det där känner jag, det där resonerar jättemycket hos mig. Du har någonting väldigt enkelt, baserat på principer. Och sen så kommer en massa verktyg, sen kommer det här och det här och det här. Så blir det för krångligt. Och sen så måste principerna, samma principer då som likt fågel Fenix, resa sig ur askan.
Mm. Under ett annat namn.
Ja, och det kommer inte vara safe.
Andra gången du rantar på det nu. Är det en sminkad giraff eller?
Har jag rantat på safe förut?
Ja, tidigare i det här avsnittet till och med, tror jag.
Ska vi ta huvudämnet?
Tycker jag.
Enkelhet. Jag vet inte exakt hur jag ska börja, men du kan väl berätta lite grann om liksom din situation, Åsa.
Ja, men alltså, sen kommer den här, vad är enkelhet egentligen?
Vill du börja där då?
Jag vet inte riktigt, men vi kan försöka. Mm. Vad är enkelhet? Alltså vad, det finns ju olika typer av enkelhet. Vi har den här koden. Är det antal lager i koden? Är det någonting, gör det att saker blir enkla, eller är det situationen för en utvecklare när man sitter? Jag kan ta ett exempel. Man sitter i en situation där man har en massa kataloger som heter olika saker, men allting inne i den heter index.js. Det gör att man har 10 index.js öppna i sitt ID, och då ser man, okej, det här är ett problem. Vad gör vi åt det här? Jo, högst upp i index.js skriver vi vad det är för path till filen. För då ser vi det om vi tittar högst upp i filen. Alltså, man hamnar på en väg där man istället för att göra saker enklare så gör man det lite mer komplext. Mm. Och så lägger man sandkorn till sandkorn till sandkorn och man tänker inte på det. Och till slut sitter man där med en jättehög med sand framför sina fötter. Mm. Och just nu är jag på Dagens Industri. Jag är konsult, jag är på Dagens Industri i ett litet team. Där vi har suttit i precis den situationen. Att vi byggde upp 3 olika webbar som blev väldigt komplexa av olika anledningar. Ni vet hur det är, man sitter och man bygger på och det blir lite komplext. Och sen så sitter man med en sån här situation som inte känns bra. Det känns i magen att man bygger fel. Man bygger för mycket och man bygger för, liksom, för stort. Mm.
En stor lerboll.
En stor lerboll. Inte bara det, utan en stor, liksom, ni vet, en lökarkitektur som är så här att varenda man skalar i de här lagren och man bara gråter för att det är, liksom, det är fruktansvärt.
En ogre helt enkelt.
Ja, precis. Så vi satt med det där och till slut så kände vi att det här går ju inte längre. Och frågan är, varför blir det så? Varför är vi utvecklare så rädda att säga när någonting är för komplicerat? Jag är jättefascinerad över det här, och det här har jag stött på så otroligt många olika företag jag har varit. Och jag tror att vi utvecklare har på något sätt dåligt självförtroende från början. Jag känner väldigt många, och jag är själv sån. Man kommer in på något nytt företag. Man öppnar lösningen och det bara smäller till och man sitter i 2 veckor och försöker förstå och känner att jag ska nog inte hålla på med det här jag håller på med, för jag förstår inte den här koden.
Mm. Och det är det där imposter syndrom som,
ja, jag tror att det är lite det som spökar.
Precis. Och samtidigt så är man lite rädd, för att man vill ju förstå. Man vill ju också vara med, en av de här som förstår. Mm. Och jag har suttit i möten där jag har försökt ta upp att varför har vi byggt på det här sättet, skulle vi inte kunna förenkla lite, för att så som det är nu kan man till exempel inte lätt debugga sig igenom koden, för plötsligt så försvinner tråden och man vet inte, man måste sätta en breakpoint på rätt ställe. Kan vi inte bara göra oss av med det? Och så är det kanske någon som säger, ja men jag förstår koden. Fast det är inte det handlar om. Det handlar inte om att förstå koden. Det handlar om att det ska vara enkelt. Mm. Det ska vara enkelt för en utvecklare att jobba också. Det är den delen. Så det känns som att det finns flera olika lager i det här, en enkel lösning. Det är enkel kod, men det är också en enkel struktur. Enkelt att hitta, enkelt att veta hur man ska namnge saker. Mm. Som enkla principer när man kommer till ett vägval. vad ska man välja?
Ja, en sak som hoppar in i mitt huvud när du säger att det ska vara enkelt hela tiden, det är det här med kognitiv last. Mm. Alltså hur mycket orkar en hjärna med? Om du måste fatta en massa beslut om okej, hur ska vi namnge det här? Sen måste du hålla det här i huvudet med så här, okej, den här metoden leder till den metoden som kallar på de två sakerna, vänta tillståndet här, kan vara antingen det eller det, och sen så hoppar vi in i den här ifen och då blir det tillståndet det och det, och till slut så orkar hjärnan bara inte med mer.
Nej, precis.
Du kan, din kognitiva lasten är för hög. Mm. Och då behöver du förenkla. Mm. Mm. Annars blir det bara kaos.
Ja. Mm. Men varför blir det så komplext? Är det arkitektens fel?
Ja. det kan det vara, absolut. Mm. Jag tror att det kan bli komplext av flera anledningar. Men om man nu tar med arkitektur så tror jag att du kan ha en idé om hur saker och ting ska funka först.
Mm.
Och sen så gör du det och sen så känner du så här, åh, vad skönt, det är över. Och sen så tar du inte tiden att refaktorisera eller reflektera över vad som är krångligt och jobbigt. Och sen när du kommer tillbaka till nästa gång så tar du, kanske du bara iffar in någonting igen.
Mm.
Så är det som du säger, det blir det här sandkorn på sandkorn och till slut så sitter du där med stenbumling.
Ja, precis.
Men vad är det då? Är det tidspress det handlar om då? Eller är det lättja? Eller?
Jag tror det kan vara båda.
Mm.
Tidspress, lättja och rädsla.
Mm.
Att, vad jobbigt det här är.
Mm.
Man petar till det där och sen sticker man därifrån.
Mm, ja, precis.
Men jag tror på det här med, nu är vi inte inne på det avsnittet ännu, men mod också.
Ja.
Och du pratar lite grann om hur den situationen är. Och jag vet att ni mobbprogrammerar, sitter i grupp och programmerar.
Mm, precis.
Så hur, om det nu är svårt med mänsklig interaktion, vilket det kan vara tycker jag.
Mm.
Hur kan det då vara enkelt att mobbprogrammera eller gruppprogrammera då?
Mm. När vi började mobbprogrammera, det var just då skulle vi börja med vår tredje produkt. Och då sa vi så här att det har inte känts bra i de två förra. Vi har suttit liksom för oss själva, vi har kastat in pull requests och sen, ja, ni vet hur det är, man har lite ont om tid, man tittar på den och man okejar den, för det verkar ju funka. Det blir inte riktigt de här jättelånga genomgångarna som man kanske borde, det blir inte den typen av jobb. Så då satte vi oss tillsammans, vi sa nu börjar vi från början, vi börjar helt på nytt och vi gör det här tillsammans. Och så tänkte vi bara köra så i 2 veckor.
Mm.
När de här 2 veckorna väl hade gått, då sa vi, men varför ska vi göra på något annat sätt? Vi fortsätter på det här sättet.
Mm.
Och det har lett till att den kod vi bygger är så otroligt mycket enklare än det vi har gjort förut. Och vi hade då, vid det laget hade vi lyckats bygga in så mycket förtroende, tror jag, i vårt team. Så att det var aldrig någon, vi kom ju från olika ställen allihopa, vi har olika erfarenheter. Men vi hade fått in det här förtroendet så att det var okej att ifrågasätta.
Mm.
Det var okej att fråga även den här enkla frågan, varför gör vi på det här sättet? Mm. Jag hänger inte med. Mm. Alltså den enkla grejen lyckades vi få in i vårt arbetssätt. Så det är så himla mycket som man själv tar för givet. Man sitter och skriver någonting och så börjar man skriva något mönster och så plötsligt är det någon som säger, men varför gör vi på det där sättet? Och då inser man att i mitt vanliga liv när jag sitter och programmerar själv så tänker jag inte ens på det här.
Mm.
Jag funderar inte ens, utan jag gör det här interfacet och sen gör jag det där. Så allt det har gjort att vi har fått en extremt mycket enklare lösning. Men vi testar alltid massor med olika designalternativ. I varenda litet skede av koden så kommer det alltid in. Ja, men jag brukar göra så här. Ja, varför gör du det? Ja, jag brukar göra så här.
Mm.
Och det blir mycket enklare.
Utvecklas man som programmerare då också så att man tar med sig det där när man sitter själv sen?
Jag tror det. Och framförallt så, eftersom vi sitter och gör allting. Det spelar ingen roll om det är CSS som inte är min styrka. Eller inte var det. Nu är jag faktiskt rätt okej på det.
Mm.
Eller byggen, Team City och Octopus Deploy. Som väl kanske är min grej egentligen. Nu kan alla allt. Förut var det så här, ett bygge trasigt. Åsa, kan du kolla på det? Nu är det bara ett bygge är trasigt. Vi kollar på det tillsammans, allihopa. Mm. Och det gör ju jätte... Framförallt är det så här, när jag är borta från jobbet så är det är ingen fara. Hela den delen har ju gjort jättemycket för vårt team.
Jag tror att stressen, i alla fall hos mig, så skulle den ju minska oerhört att känna. Så att det hänger inte på att jag alltid där på topp är där.
Nej, precis.
Utan det är liksom, du tillåter dig själv kanske att slappna av en liten stund.
Ja, så är det ju.
Och man kan man komma tillbaka med nya krafter.
Exakt. Och ni vet, jag har barn. Man måste vabba. Ja. Förut så hade jag alltid med datorn och så försökte jag sitta och jobba, för jag hade en task som jag var ansvarig för, så måste man se till att få den klar. Nu är det så här, jag jobbar inte. När jag är hemma sjuk eller när jag vabbar så behöver jag inte göra någonting, för att teamet gör ju allting.
Du sa, eller rättare sagt så här, vi hade Torbjörn Gyllebring här för några avsnitt sen. Han pratade om kommunikationslag. Och koden formar sig efter hur gruppen ser ut. Om ni nu har en mobb, blir det en monolit också, eller har ni lagt extra kraft på att få det i någon annan riktning?
Vi har nog en monolit. Nu måste jag tänka lite. Jag tycker att arkitekturen, det där är lite intressant. För att förut, innan vi började mobbprogrammera, så hade vi en arkitekt i teamet. Mm. Och ja, det var jag.
En gammal controller från
precis. Och då hade vi en mycket mer komplex arkitektur. Och då hade vi ju hela den här, det på något sätt, det styrde ju faktiskt hur koden såg ut. Det var ju lite grann så här, kanske inte inifrån teamet, men utifrån, från resten av organisationen, så är man ju som arkitekt ansvarig. Och man är den som är med på möten och man är den som får all information. Och man hinner inte prata med de andra i teamet. Sen så tog vi ett beslut i april, maj förra året, att vi behöver inte ha någon arkitekt. För vi är 6 utvecklare, alla har jobbat mer än 10 år var. Så varför skulle vi ha en speciell arkitekt? Det finns ju ingen anledning. Alla är duktiga på olika saker, alla har varit med om olika saker. Vi försöker ta hela den samlade kompetensen och så tar vi liksom ansvaret för arkitekturen tillsammans istället. Så på det sättet kan man ju säga att när vi hade en liten hierarki så var koden komplex, och nu har vi inte det och koden är mycket enklare. Men vad gäller monoliter, där har vi ju faktiskt försökt bryta isär allting, och det blir ju mycket mer, jag förstår hur man kan se det, att alla sitter tillsammans och mobbprogrammerar och så bara bygger man sin stora boll där. Men samtidigt så ifrågasätter man mycket mer också. Och man ser ju saker på ett helt annat sätt. För när jag sitter med min separata del, då ser jag det jag håller på med. Men jag har ingen aning om vad Kalle byggde förra veckan och om det är någonting där som jag skulle kunna använda mig av. Nu sitter hela teamet tillsammans och ser att, men vänta nu, det här är ju, vi skulle kunna bryta ut det här. Vi skulle kunna göra ett paket av det här. Vi skulle kunna liksom splitta isär saker. Just. För att alla har ju koll på hela kodbasen på ett helt annat sätt och ser de här sambanden och vad man kan utnyttja.
En liten parentes, vad tyckte organisationen om att ni inte skulle ha en arkitekt längre?
Ja, det var ju lite speciellt. Det tog några vändor där man var orolig för att arkitekturen liksom inte skulle upprätthållas. Men det var ändå ganska lätt att förklara hur vi såg på det. Egentligen så tror jag den stora oron där var, men när vi ska ha möten om arkitektur, vem kommer då? Och det är en sån här, vi sa det.
Det kommer hela mobben.
Vi började med att säga att skicka inbjudningen till vår gemensamma mejladress. Och sen ser vi till att någon kommer. Och då var nästa oro var, men tänk om det inte är samma person som kommer varje gång. Och då blir det lite så, men det kommer bli så om det handlar om infrastruktur, så kommer ju någon som är intresserad av det och har kompetens och kunskap kommer att gå på det mötet. Och om det handlar om integration med något API, så kommer det blir naturligt. Mm. Och det är ju svårt att säga det. Det är svårt att lova organisationen att det kommer att bli naturligt och det kommer att funka så. Men så har det blivit. Mm. Man tar ju det som man är intresserad av. Och vi är ju 6 olika personer och alla har olika intressen. Mm. Så det där har löst sig alldeles utmärkt. Men det fanns en oro i början. Den släppte ganska snabbt för att vi faktiskt kunde leverera precis så som vi hade lovat att vi skulle leverera.
Ni byggde upp tillräckligt med förtroende.
Ja, precis.
Apropå när du sa det med möten, så tänkte jag också, hur har möten och sånt blivit enklare?
Eller svårare.
Eller svårare.
Ja, vi pratade om det på lunchen idag faktiskt. Och då sa vi att vi har nog aldrig kunnat programmera så mycket som vi gör nu. Alltså aldrig någonsin i hela min karriär har jag kunnat sitta och programmera så mycket som jag gör nu. Mm. Vi har ett möte på måndagar då vi sitter hela teamet tillsammans med även produktägare, UX-are. Vi går igenom målet för veckan. Och sen har vi vårt demo och retro på fredagen. Och däremellan har vi liksom inga möten. Så det här är en sån här... För mig är det ganska uppenbart att det är mobbprogrammeringen som har gjort att alla våra processer har kunnat bli mycket enklare. För nu vet ju alla var vi sitter. Vi sitter där 6 personer runt ett bord. Mm. Och om vår produktägare vill någonting, då kommer han bort till oss. Om vår testaren vill någonting, så kommer hon bort till oss. Alla vet precis vart de ska gå, istället för den här... Man vill prata med någon om någonting, men vem är det man ska prata med? Det är bara att komma bort till oss. Så vi har väldigt mycket liv och rörelse runt vårt bord. Man märker det att det händer mycket där. Folk kommer till oss, de sätter sig ner en stund. Vi drar gärna med någon i mobben så att de får testa och programmera. Mm.
Så hela den... Även produktägare och sånt?
Produktägare, ja. De har varit med och pushat ut saker liksom. Här är senaste nytt på första sidan på nya DI. Och det är jättekul, för att själv tycker man det är kul att programmera. Men när människor som inte programmerar plötsligt får göra det och dessutom trycka på knappen och se att det kommer ut i produktion, kan jag säga, det har varit väldigt många foton och Twitter från just de händelserna. Och det är jättekul att se. Alltså den här glädjen hos andra när de faktiskt får vara med om någonting som du för dem förut har verkat som något väldigt så här underligt som folk med hörlurar sitter och gör för sig själva. Nu har det blivit en öppen sån aktivitet.
Det tror jag
bygger en hel... Förmodligen sprang säkert in där produktägaren hem till sin fru och sa, titta, den här har jag gjort.
Det skulle jag ha gjort. Det är något speciellt med den här kreativa delen av programmering. De måste säga, titta här, det här har jag med och gjort. Mm. Jag blir jättestolt över att kunna säga en sån sak.
Det är fördelen med webb.
Ja.
Ja,
det är
precis.
Mer synligt åtkomligt. Ja.
Eller en fet klient som bara kör sin gamla skrubb på teknikorienterat.
Som man förmodligen inte ens får ta utanför bygget.
Precis.
En sån här telefonkatalogslösning på landstinget.
Där fick jag väldigt mycket positiv feedback.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag är fortfarande lite imponerad. Ja.
Du sa någonting om UX här också.
Mm, precis.
Hur jobbar ni med UX då? För att...
Ja, det är jättekul. Vi jobbar väldigt mycket med wireframes. Produktägaren och UX-aren jobbar mycket med wireframes. Så här ska saker ligga. Och det här är ju, nu pratar vi om en tidning. Liksom. Vi har senaste nytt, vi har toppnyheterna, vi har mest lästa, vi har såna här rekommenderade artiklar. Var ska de ligga på sidan? Var ska de ligga i desktop? Var ska de ligga i mobilen? Och det är det som de liksom förankrar och jobbar med. Och sen har vi element helt enkelt som är att så här ser en lista ut. Och det vi gör är att vi använder oss av det, och sen när vi känner att nu har vi kommit till den här stadiet där vi behöver ha lite hjälp av UX-aren. Hur ska det se ut? då kommer de och sätter sig med oss. Produktägare, UX-are, de som jobbar med vårt REST-API där vi hämtar allt innehåll ifrån. Så vi har med den här, vi har en löpare som bara sticker iväg och hämtar UX-aren. Nu måste du komma. Så kommer de och sätter sig bredvid oss. Designen, liksom, kan du komma och gå igenom all typografi, ser det här bra ut. Så vi har helt och hållet liksom eliminerat alla möten. Mm. Det är så, när vi behöver någon, vi försöker koncentrera oss, hela teamet koncentrerar sig på en sak åt gången. Den här veckan jobbar vi med det här. Mm. Och då ser alla till att man är tillgänglig. Så vi tar dit dem till vårt bord. Där sitter vi ju allihopa. Mm. Så allt det här som handlar om möten, processer. Vi har visserligen Jira där det står, där vi bara kan dra våra tasks. Men det står nästan ingenting i dem.
Utan gör det är, klart webben.
Ja, men det är lite så. Det är så här, hämta UX när det är dags. Så den delen är faktiskt, den är svår att förklara. Jag träffade gamla kollegor igår från ett tidigare jobb och jag förklarade så här jobbar vi. Och de bara, men varför, jag förstår inte. Ni måste väl ha ett kravdokument och ni måste väl ha skisser. Och man bara, nej.
Mm. För mig låter det som en så här väldigt, som kallar en lean-process. Alltså ni har ju en pull-orienterad UX.
Precis.
Det vill säga ni gör ingenting onödigt och ni gör det när det behövs.
Ja.
En just-in-time pull-orienterad UX, det låter ju otroligt.
Ja, precis.
Slimmat om inte annat. Jag är ju väldigt sån där fan av minimal upfront-process.
Ja.
Och sen så kommer ju processen formas efter behoven.
Ja, exakt. Vi har byggt upp en style guide på hur ska element se ut. Och de har vi inte liksom byggt upp i förväg, så här ska ett element se ut, utan vi har helt enkelt tagit, nu har vi byggt det här elementet, så nu lägger vi in det i stallguiden, från och med nu ser allting ut på det här sättet. Så att på något sätt så blir det vårt facit i efterhand, hur vi gjorde saker. Så att det är en extremt förenklad process som funkar för alla, och framförallt så vi har ju haft dagar där vi har börjat med en task på morgonen klockan 8 och klockan 10 så är den releasad ute på sajten. Mm. Men det är en sak som man verkligen, när man sitter på en organisation som är van vid att en gång i månaden så sker det en release och den är på natten, börjar klockan 1 och är färdig klockan 7 på morgonen, så har man den här, ja, men vi gjorde det där igår, så gjorde vi de här 4 sakerna. Det är ju så man kan bygga förtroende. Man faktiskt levererar. Mm. Och det är ju ganska lätt att göra det när man kommer in med lite så här nya tekniska möjligheter framförallt. Man har continuous delivery, man har liksom det här förtroendet och man har det nya tänket. Då
Alltså du säger att det är enkelt, men det kanske
ja, och enkelt.
Continuous delivery är ju i all sin enkelhet så är det, men du behöver ju ändå leverera någonting av värde. Mm. Hur bestämmer ni vad som är någonting av värde?
Någonting av värde, hur?
Ja. Hur bestämmer du vad som är nästa grej, menar du, eller vadå?
Ja, och vad som är tillräckligt för att vara någonting av värde.
Mm. Ja, det är ju helt och hållet upp till produktägaren. Så han ser till att vi har en backlog hela tiden på vad vi ska göra. Och sen kollar vi. När vi tycker att vi är färdiga så hämtar vi honom, eller så hämtar vi UX-aren och lägger ut det helt enkelt. Så vi har liksom, det läggs automatiskt ut på en miljö, så kan de gå in och kolla och så kan de själva få trycka på knappen för att deploya ut det, eller så kommer de bara säga till oss att vi ska göra det.
Mm.
Så hela den processen är ju extremt lean.
Mm. Mm. Och enkel.
Enkel. Ja, framförallt.
Jag känner igen arbetssättet, det finns stora överlapp med hur jag arbetar just nu. Och det finns en produktägare som har en idé om vad som ska hända.
Mm.
Och sen så överst på listan så vet han eller hon, vad är det som är överst på listan?
Mm.
Ja, det är den här saken.
Mm.
Och jag beundrar verkligen personer som har sån sinnesnärvaro så att de kan sortera bort allt annat och säga, det är den här som är viktigast.
Mm.
Sen så hur det, på det sättet vi jobbar så berättar vi lite grann att okej, hur krångligt kan det här vara? Men det där kommer ta lite längre tid än om vi skulle göra det där. Men då kanske ni kan sticka in den först då.
Ja, precis.
Så, vilket för oss lite grann in på det här som många skriker efter, som ett estimat.
Mm.
Det låter som ni undviker det på något sätt.
Precis. Vi har inga estimat överhuvudtaget. Så det vi egentligen har gjort är att vi har delat in, vi har så här paket. Så ta till exempel artikelsidan. Vi säger att vi jobbar med artikelsidan en vecka.
Mm.
Och så, så gör vi det.
Mm.
Det. Och sen så klämmer vi in så mycket vi hinner. Och sen nästa vecka så ska vi börja jobba med sektionssida istället. Och veckan efter det tar vi startsidan. Fast det, då är det hela tiden, om man säger det, det är artikelsidan version 1. Tills vi tycker att den är good enough för liksom version 1. Och sen går vi vidare så att vi försöker bygga upp inte en hel feature, inte en total artikelsida, utan vi jobbar med det en vecka. Då har vi bara räknat fram, okej, vi jobbar en vecka, då borde vi vara här till sommaren. Och det är det estimatet vi har gjort egentligen.
Så istället för att jobba med estimat så jobbar ni med att rikta om mer energi?
Mm.
Nu jobbar vi på artikelsidan, det verkar som att ni vill det.
Ja,
ja det
precis.
Vill vi. Ja, då gör vi det då.
Ja, exakt. Och då får de se till att de har liksom, lite features de vill ha byggda på artikelsidan den vecka. Och det här har flera gånger inte blivit som vi har tänkt oss, utan antingen har vi varit färdiga med det som ska göras redan på tisdagen och då så får de fylla på i backloggen med någonting annat.
Mm.
Så på det sättet är det ju extremt agilt, måste man säga.
Ja.
Vi byter fokus, men det är också väldigt lätt att göra det eftersom vi tar en sak åt gången.
Mm.
Så det blir aldrig så här att ni vet, någon sitter och har den här tasken som den personen kommer att behöva sitta med hela veckan medan alla andra väntar på det. Utan vi tar liksom en sak åt gången. Så vi är ju hela tiden i ett state som är redo att deploya.
Mm.
Vi hamnar aldrig i en sån här att vi kan inte riktigt göra det här.
Nej.
Inga merge-konflikter, liksom inga pull requests, utan vi bara bygger på.
Det låter som ni jobbar med Git. Eller?
Ja, det gör vi.
Mm.
Ja.
Och skulle du säga att ni skulle kunna göra samma sak med vilket versionshantering som helst?
Det enda andra jag har erfarenhet av är TFS:en.
Mm-hmm.
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror Git har ju gjort arbetet jätteenkelt för oss. Det är ju i början så körde vi bara pull request. När vi satt lite mer enskilt så körde vi pull request och sen jobbar vi utifrån det. Men nu är det ju bara fördelen med Git är ju att allting är integrerat. Team City kommer åt allting som vi har där. Vi får alla våra, när någonting har byggt, när man gör en pull request så bygger vi automatiskt och så får man återrapportering till Git. Det har hjälpt oss jättemycket att jobba på det sättet.
Billig branschning uppskattar jag.
Mm, precis.
Du kan... Branschning behövs inte när man bara jobbar på en sak. Men...
Nej, det är sant.
Mm.
Det beror lite grann på hur man gör det. Jag är lite grann fan av att kunna rulla tillbaka någonting.
Mm.
Du kan ju Git rulla tillbaka också. Men jag brukar vilja knoppa av någonting när, i en feature.
Ja,
det brukar jag också göra.
Ja.
Även fast jag är själv.
Ja, för då vet du att du kan bara radera den branschen.
Och, och framförallt kan du kontextswitcha också.
Ja,
du
precis.
Det.
Ja,
bra,
exakt.
Precis.
Ja.
Det var egentligen därför därför jag trodde att ni körde Git. För att det lät som ni kan snabbt kontextswitcha, vilket gör så att du kan rikta om din energi väldigt fort.
Ja, absolut. Vi använder ju också feature branches just när det är någon feature som ska ut som vi bygger men som kanske inte ska ut för nästa vecka. Nu låter det här väldigt... Om det inte ska ut idag utan ut om några dagar, då kanske det får bli en feature branch istället.
Mm. Jo, men långlivade branscher är ju inte min favorit.
Nej, precis.
För en långlivad bransch, det blir en krånglig merge. Det är nästan garanterat så.
Ja. Mm. Exakt.
Apropå process lite grann så, och du nämnde också återblickar.
Mm.
Hur gör ni för att förbättra ert arbete så att säga? Det låter ju väldigt bra redan nu.
Mm. Vi har ju egentligen inte sprintar på det sättet, men vi har varje fredag så har vi en återblick där vi sätter oss och tar en kaffe och pratar om veckan. Så vi, där gör vi nog på det traditionella, vanliga sättet helt enkelt. Nyckellappar.
Mm. Så ni sitter ner och det låter ändå ytterst informellt.
Ja, det är det. Det är väl lite ett sätt att avrunda veckan egentligen. Så, att sitta och prata ihop oss. Vi sitter ju, just nu sitter vi i en organisation som är väldigt, det händer extremt mycket. Mm. Så det vi oftast har liksom, ser som hinder, det är ju att alla rör på sig hela tiden åt olika håll. Så det är lite sådana saker man samlar ihop. Är det saker som inte har funkat under veckan? Vad kan vi göra inför nästa vecka för att det ska fungera? Men vi försöker köra återblickar precis som, ja, som om vi hade sprintar. Men de handlar ju aldrig om hann vi klart egentligen. För vi har liksom aldrig det där, det här att vi har lovat att leverera någonting.
Nej, det här låter ju mer som en lite sund återblick på något sätt. Mm. Så här, hur vill vi forma om oss själva för att det ska bli lite bättre?
Ja, precis.
Inte den här, mer så här, hur straffar vi teamet för att vi inte har uppfyllt kraven?
Nej, exakt.
Och sen så blir det någonting som aldrig händer. Jag vet inte, jag har suttit i många återblickar och önskat att men det här borde vi kunna göra någonting åt. Men det händer aldrig, det blir aldrig någonting av det hela. Utan det blir bara någon terapistund att sitta och kasta skräp åt höger och vänster.
På andra team?
Ja, på andra team, eller oftast personer utanför teamet som man ändå inte har någon... Mm. Vad heter det? Kan påverka. Mm. Sen så gillar jag det här ändå, att ni kör en gång i veckan. Det måste bidra till någon form av så här en taktkänsla.
Ja, men det gör det. Vi har demo för våra stakeholders helt enkelt. Så vi visar upp vad vi har gjort under veckan och sen så kör vi vår återblick.
Mm. Släpper ni features när de blir klara eller väntar ni tills de är demade?
Vi släpper dem så fort de är klara.
Ja.
Så vi har en beta-sajt. Nu jobbar vi med att bygga upp en ganska stor webbsajt. Ja. Men istället för att byta ut delar i den så släpper vi det på en beta-sajt som ligger bredvid. Mm. Så vi har helt enkelt en ny duplicerad sajt. Och där lägger vi ut saker hela tiden. Sen har vi också, till den har vi en blogg. En utvecklingsblogg där vi försöker skriva varje vecka att det här är vad vi kommer att göra på sajten den här veckan. Och sen så går ut ett mejl till alla internt då. De ska gå in och kolla på den här. Så vi försöker hålla den här bloggen uppdaterad för att man verkligen liksom ska se precis vad vi gör. Vi försöker göra vårt arbete lite mer synligt.
Mm-hmm. Mobbloggen är alltså? Mobblad?
Vi funderade faktiskt på det. Vi hade den diskussionen i början. Ska vi verkligen ha personliga konton? Ska vi inte bara ha mobb 1 och mobb 2? För nu har vi har två olika mobbstationer. Så om alla är på plats och vi känner att vi har två parallella spår vi kan följa, då sätter vi oss vid två stationer.
Ja.
Och av någon anledning så har vi kallat det för Angry Mob och Happy Mob. Jag vet inte varför det blev så, men det har fastnat.
Men ändå, The Angry Birds finns det. Så det behöver inte vara liksom det här...
The Angry Mob och The Pig Mob. Ja. Kasta fåglar på
just det. Ja. Så att er demo då, det blir liksom snarare så här repriser av så här skitsnygga mål snarare än att, okej, titta på det här, vågar vi släppa det?
Ja, precis. Ja. Ja, den delen har vi ju, där har vi faktiskt fått okej. Ja. Att det är bara, när något är klart så släpper vi det.
Ja, men om det inte är en stor sak.
Ja, precis.
Så då skulle jag i alla fall... som produktägare känna så här att hur mycket kan det här förstöra egentligen?
Ja, precis.
Men det finns ju de som har, jag vet inte, en så här väldig oro.
Ja.
Och den där oron ökar ju. Och man är lite av en så här orolig person.
Mm.
Och så har vi inte släppt någonting på 4 månader.
Ja, just det.
Då kommer ju liksom hela jordklotet rämna nästa release.
Ja, men precis.
I bästa fall.
Ja.
Vi landar i det här med att mobbprogrammeringen har gjort det hela möjligt egentligen kanske.
Ja, det har den gjort. Alltså den har drivit på saker. Och man vet ju själv, man sitter och jobbar med någon task och så ser man att den här grejen skulle vi behöva göra någonting åt. Fast inte nu, för jag vill ju bli färdig med det jag håller på med.
Mm.
Allt det har blivit så att nu när vi sitter och mobbprogrammerar och hittar någonting, då säger vi, ja men vi gör det. Så vi gör det precis nu.
Mm.
Så vi ändrar ju saker och vi ändrar mönster och vi inser att vi måste göra om och då tar vi de här 3 extra timmarna för att fixa det. Och ja, eftersom vi sitter tillsammans så behöver man inte vara rädd. Vi kan byta namn på allt, för det är ingen annan som sitter där och bara får hela sin lösning förstörd för att vi har bytt namn. Så alla de där sakerna som är jobbiga och svåra när man sitter distribuerat. Alltså nu har vi ju bara, vi har ju bara en dator. Mm. Våra egna privata liksom, jobbdatorer, de har ju stått oanvända sedan vi började med att programmera i augusti. Mm. Så det är aldrig någon fara för sådana saker. Man behöver aldrig vara rädd att man förstör för någon annan.
Mm. Ni har designat bort krångel genom att er enhet är liksom...
Ja, precis.
Så enkel.
Ja, och det är en.
Ja.
Det blir ju färre interaktionsvägar om man drar ner gruppen så att säga från sex individer till en levererande klump eller något sånt.
Ja, precis.
Ja. Skulle jag vilja försöka med på en liten sammanfattning här då? Mm,
du brukar vilja det.
Ja. Så enkelhet. Vi var lite grann inne på det här med kognitiv last också. Jag tror att enkelhet är, det är inte bara kod som du sa Åsa, utan det är också att göra det enkelt i varenda moment på dagen så att säga. Vi förenklar genom att vi har en mobb, vi minskar antalet möten, vi gör det enkelt för personer utanför våran grupp och komma till oss. De vet exakt vad vi är hela tiden. De kan komma dit och ställa frågor. De kan möta oss när som helst. De kan komma med förslag. Och ni jobbar med en pull-orienterad UX. Det vill säga det blir lätt att interagera där. Ni gör inte något onödigt hela tiden utan håller det till superenkla grejer.
Mm.
Så att det handlar om att minska den kognitiva lasten på hela organisationen. Mm. Vilket gör att du kan det blir lätt att leverera någonting som är värdefullt.
Mm.
För då kan man tänka på vad är det som är värdefullt och hur ska vi leverera det mest värdefulla hela tiden.
Mm. Det var bra sammanfattat.
Ja.
Då är det dags för min favorit.
Hur fan gjorde du det där?
Det vill säga kortkommandot. Och jag vet ju Tobbe att du ska dra ett Eclipse-kortkommando här. Så jag drar ett jag med. Och jag tycker den här är himla skön. Det är, du håller på att ändra någonstans i din kod. Och sen så kommer du på att nej vänta, hur funkar den här koden? Den här klassen, ja det är inte facet. Så surfar man liksom vidare och så är man 45 klasser bort. Och sen, vad höll jag på med egentligen?
Mm.
Då trycker du Ctrl-Q. För då hamnar du där du senast ändrade någonting. Och det är förmodligen där du var.
Sjukt kraftfullt. Det visste inte jag om faktiskt.
Mm.
Så det ska jag använda.
Det tycker jag.
Imorgon.
Ja.
Mitt kortkommando, Eclipse kortkommando som jag tänkte nämna är Ctrl F11.
Mm. Vad gör det då?
Mm. Det är ju det. Det är ju det man vill att det ska göra är köra om alla tester till exempel. Alltså köra den senaste exekveringen igen.
Mm.
Så var det tidigare, men jag insåg precis. Det på tåget på väg upp till Stockholm nu, att det inte är så längre, utan då kör den bara det nuvarande, alltså det testet som jag står i just nu.
Mm.
Men man kan konfigurera om det. Man går in i någon så här preferences, build run, launcher eller någonting sånt där.
Ja.
Man får googla sig fram till det. Men då kan du ställa in den att Ctrl F11 ska vara, kör det senaste istället.
Ja. Det låter.
För man vill ju köra alla tester varje gång, inte absolut. Bara just den testklassen man råkar befinna sig.
Mm. Då får jag kontra med mitt ID Visual Studio.
Mm.
Där finns det en plugin som heter ReSharper som ingen kan klara sig utan numera.
Nej, det har jag förstått.
Ja, precis. Och då, det som gäller där är ju att ställa sig på något som är squiggly markerat och köra allt enter. Behöver man aldrig lära sig någon kod överhuvudtaget. För då får man kontexten och allt man kan göra.
Så det kan allt enter programmera.
Precis. Det kan man bara skapa upp auto-properties eller initiera ett fält från en konstruktor eller vad som helst. Mm. Det är super.
Då blir det ju så att du kan ju produktägare programmera.
Ja, precis. Och även för detta landstingsanställda.
Ja. Det låter som att jag ska börja programmera C-sharp.
Exakt.
Ja, med de orden så tackar vi för oss den här gången. Och stort tack till dig, Åsa, som ville komma hit och gästa oss.
Ja, tack för att jag fick komma.
Ska vi säga någonting om hur man får tag på oss?
Ja, det tycker jag. Det får du säga.
Tack så mycket. Ja, men bästa sättet är Twitter. @vag_74 är vårt poddkonto. Och jag heter @TobbeAndeberg. Och du heter?
@Elmestam.
Och Åsa heter?
@_Asa.
Ett 4 tecken långt bara.
Ja.
Det är coolt.
Ja, fast Asa var taget så jag var tvungen att ta det där underscore innan. Ja. Det var surt.
Ja, ja lite så. Och så kan man också tagga med VAG74.
Just det. Den taggen har ju nästan dött eftersom vi började använda det där poddkontot istället. Man får gärna använda den ändå.
Absolut, det tycker jag. Tack kära lyssnare för att ni lyssnar.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej då.